Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns. Hej allihop!
Hej!
Avsnitt 359 ligger framför oss.
Ligger framför oss.
Jag börjar med en fråga.
Ja.
Den är allvarligt menad.
Ja, ja.
Mm. Om man ser till dig som person.
Ja.
När det kommer till relationer.
Ja.
Är du mer lagd, liksom om det blir obekvämt. Eller liksom, ja, om det blir obekvämt i relationen. Är du mer lagd åt fly eller fäkta? Eller freeze, typ spela död.
Freeze.
Ja, det skulle jag gissat.
Det spelar död.
Ja, det, och i översatt till relationsspråk, då betyder det egentligen att du försöker sopa konflikterna under mattan kanske.
Är inte det att fly då?
Nej, fly tänker jag skulle vara att man vill ge slut. Att man vill lämna.
Jaha, ja, det kanske är med det då.
Att du vill lämna om det blir jobbigt.
Ja.
Mm. Du är inte den som tar strid liksom och...
Nej, men alltså, om det är ett problem så tycker jag ju att man så vill jag ta tag i det. Men om du frågar just så där vad är den första spontana reaktionen, så är det ju att jag är ganska flyktbenägen faktiskt. Nej, men jag är det. Och jag känner det generellt att jag vill bort. Men sen kan man ju inte det. Det går ju inte.
Nej, jag vet. Men jag tänker att det skulle man var och en kunna fundera lite på. Vad som ligger närmast en till hands liksom. För det kan ju också vara, det är ju en styrka såklart, men det kanske inte är en styrka just i en modern relation. Alltså man var ju beroende av alla typer av människor förr, men man har kanske någonting i sig som är värt att notera, ifall det är till nytta för en
absolut.
Eller inte.
Det man kan fundera över, för att det är ju alltid lätt så att man säger, som jag säger själv, jag vill ju lösa det som är problem såklart.
Vill du det?
Ja, det är klart att jag vill lösa det som är problem, för att det är ju liksom, löser man det så kommer man vidare.
Ja, precis,
men det som är, som du menar då, är ta strid. Det behöver ju inte innebära att man lyckas lösa det, utan det kan ju också vara en fälla att man hela tiden bara ger sig in och stångar med saker som man inte kan lösa.
Ja, fast man kan ju säga också att man löser ju ingenting genom att spela. Alltså förstår du?
Jo,
jag menar så att fäkta kan ju också vara att fäkta för relationen.
Mm.
Att ta en dust för att det ska kunna bli bättre.
Mm.
Man kan ju säga om alla varianter, det är ju inte säkert att det leder till framgång. Men om man flyr så är det ju i alla fall, alltså då är man ju nästan garanterad att man inte löser något.
Ja, men man slipper ju undan ett problem och kan kasta sig in i nästa istället.
Precis.
Jag säger inte att det är...
Nej, jag ville inte värdera någonting heller.
Mm.
Men det är också typiskt att du alltid ser någonting som kräver en dust, som du ser faran med det.
Nej, ja, faran vet jag inte, men jag tycker inte om det.
Nej, precis.
Nej.
Och det tror jag är viktigt att man tänker på. Jag tycker inte om det och därför kanske man undviker det. Men man kanske borde lära sig. Ungefär som att jag kanske borde lära mig att spela död lite oftare.
Ja,
det ligger inte för mig.
Ja, nej. Jag kan också lära mig att spela död ibland.
Ja, please.
Ja.
Vi går vidare.
Ja.
Du, vi går direkt på en lyssnarfråga.
Ja.
En ganska spektakulär sak. En kvinna som skriver: jag är 43 år och jag och min sambo har 2 barn ihop. Vi har varit ett par i snart 18 år. Från början var allt väldigt passionerat, men jag hade redan då svårt att ta den tid det tar för mig att få orgasm. Så väldigt tidigt började jag fejka orgasm. Jag har svårt att slappna av när jag känner att han jobbar för att jag ska komma. Och jag har på något vis kanske gett upp, för numera låtsas jag så gott som alltid få orgasm, egentligen för att allt ska bli klart. Jag kommer ändå inte att få orgasm, tänker jag, för jag har heller inte den lusten, kanske för att jag vet att jag kommer att låtsas. Det ska sägas att jag kan få orgasm när jag onanerar, och det tar då inte alls lång tid. Vårt förhållande i sig är inget större fel på, men jag känner mig så fast i det här, och falsk. Men jag kan bara inte med att säga att jag har fejkat i alla år. Men hur ska det då kunna bli en ändring? Jag är på sätt och vis arg på både mig och honom. På mig för att jag inte har vågat ta den tiden som krävs för att det ska bli skönt för mig, och på honom som inte kan göra det skönt för mig. Vi har nog aldrig pratat riktigt om sex. Jag tror vi båda två är ganska blyga. Vad skulle ni ge för råd? Jag skulle helst vilja ha ett sexliv med honom, inte bara med mig själv. Men hur bryter jag det här?
Ja, det är två problem tycker jag ser. Aha. Och det ena är alltså att de har ett sexliv som hon inte är nöjd med.
Ja.
Och det andra problemet är att hon har lurat honom eller liksom hon har inte varit ärlig hela vägen. Mm. Och jag tänker så här, det som är sexlivet, det kanske de behöver hjälp med. För jag vet inte, men jag kan tänka mig att det handlar om låsningar och det handlar om just att hon känner sig pressad och att det där har liksom eskalerat på något sätt. Och att man kan säkert få hjälp med det av en bra parterapeut eller sexolog eller någonting sånt.
Ja, det kan man säkert, men hur ska hon göra då?
Jag vet. För att komma dit så måste hon ju lösa det andra problemet först på något sätt.
Nämligen att
han måste på något sätt, han måste få veta att hon upplever det som ett problem, att de har ett problem med sexlivet. Och när hon säger det så kanske hon måste också bekänna då, att säga, jag har tyvärr fört dig bakom ljuset här.
Ja,
men jag bara tänker så här, det här kanske bara så, när jag tänker snabbt på det så är det så här, antingen så får du väl riva av det plåstret och säga, jag älskar dig, men så här har det varit. Jag har inte varit ärlig, jag har liksom fejkat orgasm nu i en lång tid. Det är ju jättejobbigt och det kan ju leda till att han blir så ledsen så att han lämnar. Så kan det ju vara, liksom, det vet man ju inte. Men hon kan ju också, så här, om hon inte vill göra på det sättet så skulle hon också kunna låta det gå en period när hon inte säger någonting. Och inte fejkar orgasm heller. Och sen efter ett tag säger, fan det känns inget bra det här. Skulle vi kunna gå i och få hjälp? Förstår du?
Ja, för att om hon tycker att möjligheten var att säga det till honom.
Ja.
Då hade hon ju inte skrivit in till
oss. Nej, jag vet. Nej.
Så det tycker jag att man nästan kan ta bort.
Ja. Ja.
Men det andra var väl lite fiffigt.
Mm. Ja, men det är också en slags fake på något sätt. Men då kommer hon i alla fall undan att hon inte har sagt det på alla dessa år. Och säger att det här är något som har uppstått nu.
Ja, precis. Men då tänker du att då behöver de hjälp. Ja. Varför behöver de då hjälp?
Ja, men då kan ju hon säga, fan det har funkat förut, men nu känns det som att det är inget bra.
Ja, för då ska hon sitta och ljuga inför
vet, men det är på något sätt som att det är enda sättet att göra på, om hon inte ska fortsätta att låtsas och inte komma någon.
Nej, vi utgår ju från att hon inte ska det.
Och jag menar så här, egentligen kanske det också är så här, om man nu skulle berätta det här för honom, så kanske hans reaktion inte är så kraftig som hon är orolig för. För huvudsaken är att de har det bra, om du förstår att det skulle kunna överväga då.
Jag tänker, det blir ju, hon vill i alla fall inte det. Hon tycker att det liksom, det går inte riktigt att säga det. För att det slår ju både mot henne och honom inför varandra på ett bakvänt sätt. Jag tänker också så här. De här två blev ju ihop då när hon var ganska ung. Hon var väl typ då 25 eller någonting. Ja. Och han kanske inte heller, alltså man har inte utvecklats riktigt då så att man är så, inte alltid i alla fall, att man vet precis vad gillar jag och att man vågar ta för sig så väldigt. Båda två kanske är väldigt osäkra. Och har man då en lång relation så stannar ju den.
Ja.
Det är väldigt lätt hänt att det stannar på något vis och att man inte utvecklas. Man utvecklas just på sätt och vis genom att byta partner och med tiden då. Tycker att det såg inte positivt ut.
Det var lite otäckt när du sa det bara. Men det är sant. Det är helt sant.
Ja. Jag tänker så här. Den lösning hon är ute efter. Det är ju att komma vidare med det här. Utan att vare sig han eller hon tappar ansiktet. För det blir ett sånt förtroendebrott också på något vis. Och hon ändå vill ju komma vidare. Jag fick lov att tänka väldigt länge. Jag vet inte heller om jag har någonting riktigt. Jag får lov att tänka, hur skulle jag ha gjort?
Men jag tänker så här, det kan ju vara så också att hon själv skulle behöva gå ensam och träffa någon om hon inte vill dra in honom i det. Alltså kanske få hjälp av en terapeut eller en sexolog.
Med vad?
Ja, men om det handlar om henne, om hennes, vad vet jag, låsningar eller oro inför saker och ting, att hon skulle kunna få hjälp.
Hon får ju orgasm lätt som en plätt utan honom.
Jo, det fattar jag också, men problemet är ju inte det, utan problemet är att hon inte kan få det med honom, och vad är grejen liksom?
Ja, precis. För där ligger ju det här som jag läser in, att det tar sån tid, tycker hon. Så att hon vill inte ta sig den tiden. Och det kanske hon skulle kunna träna på. Att det får ta tid. Men å andra sidan så verkar det här ha låst sig så mycket. Ja, men jag tänker så här, hur skulle jag ha gjort? Det närmar sig lite det du sa.
Ja.
Okej, det här är ett helt ovetenskapligt på alla sätt och vis. Ja, men jag skulle låtsas så här. Ja, men jag har lite ont. Det gör lite ont när du gör så där, skulle jag säga till honom. Ja. Det är en ursäkt. Ja. Det gör lite ont när du säger så här. Så att han måste göra på ett annat sätt. Mm. Och nej, men du kan göra så där. Alltså att man börjar i den änden. Ja. Lite avsexualiserat på något sätt. Sen tänker jag också att hon skulle kunna se till att vara mer upphetsad när de har sex. Alltså att hon i smyg har kommit en bit på vägen när de ska ha sex. Så kanske det gör att hon har lättare att komma, och att hon kanske gör samma sak som när hon onanerar. Så kanske det också tar dem över den här tröskeln, eller tar henne över den här tröskeln på något vis.
Så ja,
vad tycker du om det?
Ja, alltså för mig är det lite svårt att svara på just den delen av det. Hur bär man sig åt? För jag tror att det är ganska stor skillnad på män och kvinnor. Jag har lite svårt att sätta mig in i hur det fungerar, om du förstår.
Kan du vara mer precis?
Nej, men jag tror att det du säger, det kanske är jättebra. Ja, men jag har ingen aning, för jag har aldrig haft.
Nej, men du måste säga vad det är du har en aning om. Och
om hur det är för en kvinna att ha problem att få orgasm.
Okej. Okay. Mm.
Det är skillnad, det är skillnad. Jag kan ju liksom helt säga intellektuellt tänka.
Kvinnor onanerar så tar ju det inte längre tid än när män onanerar innan de får orgasm.
Nej.
Och att det är svårt för kvinnor att få orgasm, det är ju för att det skulle vara svårt för dig att få orgasm också om jag killade dig på pungen och trodde att det skulle vara grejen. Liksom. Förstår du? Kvinnor behöver en viss typ av smekning som män kanske inte då är så bra på.
Ja. Men,
utan tror att ett konventionellt samlag in och ut skulle ge en orgasm. Då är man helt snett ute.
Men även om det var så att hon kunde tala om för honom, gör si och så.
Mm.
Tror du att det skulle funka då? Liksom?
Ja, det skulle i alla fall finnas en förutsättning. Mm.
Ja, nej, men och det svaret skulle inte jag kunna ge riktigt.
Nej, därför gav jag det.
Ja, precis.
Ja.
Men jag tycker att den andra delen är på något sätt... Ja, den är svårare att svara på. Hur fan gör man när man har varit, när man har levt i den där halvlögnen eller hellögnen så pass länge?
Ja, men jag tror att det får bli list. Antingen måste hon ju säga det, och det för det här är ju samtidigt ett hot mot förhållandet.
Ja,
det
visst,
gör en ju sårbar för någon annan som man kan börja på en helt ny kula med. På något sätt. Så att jag tror att lite list här. Jag skulle låtsas att jag hade lite ont.
Ja,
okej. Så när jag... då vet du.
Då vet jag det.
Ja. Ja, tack.
Ja, men lycka till.
Ja, verkligen. Jag tänkte nu att vi, på grund av väldigt många frågor som kommer kring det här, vi ska ta i tur lite grann med 10 000 kronors frågan.
Okej.
Som handlar om, hur ska man veta när det är dags att skiljas?
Ja.
Många frågar efter, har jag skäl nog och så vidare. Man känner en sak, men man ser också så många hinder. Så jag tänker att du och jag har listat nu lite frågor man kan ställa sig. Några råd och tankar som man kan lyssna till och sen så försöka använda om man är i det här läget. Man kan ju testa den också på andra relationer än kärleksrelationer såklart. Och här kommer då ett antal punkter helt enkelt. Och jag ska bara säga så här att vår grundhållning... Du får säga emot om inte du delar den. Men du och jag, vi har då varit ihop i säkert 15-20 år nu. Är det så?
Ja.
Och vi har ju också skilt oss dessförinnan från varsin relation.
Ja.
Och anledningen till att vi har den här podden, det är väl liksom inte för att vi är särskilt mycket för just skilsmässa. Men vi är väl kanske emot att man ska leva i en dålig relation.
Ja.
Så det är väl grunden, och att man liksom, våra liv är inte oändliga om man ska ta vara på tiden, men samtidigt också då ta hand om sina barn på bästa vis. Och jag tänker att vi väl i grunden är emot det här att man ser separation som ett misslyckande, och framförallt mot att det skulle vara ett tabu, eftersom vi har rätt att försöka leva liksom lyckliga liv.
Att just det är bättre för alla att man får ett lyckligt liv. Det är bättre för barnen, för en själv, för allihopa, än att man tvingar sig att leva i en relation bara för att man ska, bara för att det är fel att skilja sig. Liksom.
Ja, precis. Men du, om du börjar, det här kommer att bli både frågor, tyck och tankar, och ni tar till er av det som ni tycker passar.
Ja.
Börjar du, säger du?
Ja, det kan jag. Nej, men jag tycker, för det handlar så väldigt mycket om liksom känslor, hur man känner inför sitt förhållande och sitt liv och alltihopa.
Mm.
Och jag tycker att man kan på något sätt hitta, det är väldigt svårt, men hitta någon slags vågskål där, om man tänker på, om jag nu separerar, om jag nu skiljer mig, är då, när jag känner och känner och känner, känner jag att lättnaden över att lämna är starkare än sorgen över att behöva lämna?
Mm.
För det tror jag man kan känna många gånger, att man viktar dem där på något sätt. Och
menar du att man ska isolera just känslan av att, försöka isolera känslan av att lämna sin partner?
Mm, ja, absolut. Ja.
Så att, för att det är så mycket annat man samtidigt
absolut,
lämnar som rör till det.
Men det är ändå relationen man måste titta på. Liksom. Det är den man lämnar. Man lämnar inte sina barn. Man lämnar kanske familjelivet och det man har, men du lämnar inte dina barn bara.
Nej, precis. Okej, så om lättnaden är större så är det en signal. Liksom.
Ja, det tycker jag.
Jag tänker också att man kan skärskåda sig själv och tänka, vad går gränsen för vad du accepterar när det kommer till ditt liv? Om du känner dig, du tänker att du ska lämna men tvekar. Vad skulle till för att du skulle tycka att nu får jag lämna?
Mm.
Där drar nog människor gränsen väldigt olika, och människor, jag tror inte att människor lämnar så lätt, utan tvärtom. Man står ut väldigt, väldigt mycket, man gör våld på sig, så att vi drar nog den där gränsen omedvetet. Hur länge ska jag, vad ska till för att jag ska tycka att jag har rätt att lämna? Är det att någon ska slå mig för att jag ska tycka att jag har rätt att lämna?
Ja.
Eller borde jag kanske vara, och när man har hittat vad ska till, då kan man börja ifrågasätta sin hållning där. För man kanske har ärvt en hållning från något sammanhang, från sina föräldrar.
Ja.
Men vad ligger i, vad tycker jag egentligen att jag ska ha gränsen någonstans?
Men att man ska definiera det för sig själv.
Ja.
Här är min gräns. Liksom.
Ja.
Och titta på, okej, har jag nått den eller har jag inte nått den?
Ja, eller ifrågasätta den.
Ja.
Man ska ifrågasätta sin gräns. Har jag rätt att skilja mig fastän någon blir ledsen? Då kanske man säger nej. Men tycker jag verkligen att det är rätt?
Ja, men jag förstår. Just det.
Man har en omedveten gräns.
Ja.
Min gräns, om jag ska säga den har jag sagt förut. Och det är väl när förhållandet över tid kostar mer än det smakar.
Mm.
Det är lite som dina vågskålar på sätt och vis.
Ja, absolut.
Okej, ta nästa du.
Nej, och jag tänker lite grann på det temat. Att man kan titta på förhållandet. Eller säga så här, nu har jag hållit på med det här. Och jag har tappat hoppet om bättring.
Mm.
Men jag fortsätter egentligen bara nu för att jag borde. Förstår du? Att man kan titta på så här, tror jag verkligen att det här kommer att bli bättre, eller är jag bara fast i fällan att så här, det är ju fel att skilja sig och man borde kunna kämpa på fast man egentligen inte tror att det finns någon chans.
Mm.
Den tycker jag också många, när man pratar med folk som är på väg att skilja sig så säger de liksom, men jag ska ju ge en chans till för att vi har ju ett förhållande, så här, men tror du på det då?
Mm.
Och så säger, nej, det gör de inte riktigt. Och jag tycker att den här frågan är viktig att ställa sig. Och när man då har svarat nej på den, jag tror inte på det.
Mm.
Då måste man också ta konsekvensen av det.
Mm.
Och förstå att det här gör du bara för att du har en idé om hur det borde vara.
Ja, just det. Ja, jag har också en sån punkt. Just det här med att man, och det märker vi ju hos våra lyssnare också, att man hoppas att det ska bli bättre.
Mm.
Man hoppas att det ska bli bättre. Man har det dåligt, men hoppas. För man vill ju att det ska bli bättre, för det vore det härligaste. Men undersök då, tänker jag, har du någon grund för den förhoppningen? Finns det någon, förekommer det ansträngningar hos dig för att det ska bli bättre? Och förekommer det ansträngningar hos din partner för att det ska bli bättre? Vad är det exakt du hoppas på?
Mm.
Lever du med en missbrukare och hoppas att det ska gå över? Hur länge har personen varit missbrukare? Finns det grund för ditt hopp?
Mm.
Hopp är ju i någon mån ibland skadligt. Det konserverar en i någonting som inte är bra. Så att jag tycker att det ska finnas en tydlig grund och ett tydligt arbete för att hoppet ska vara värt någonting.
Mm.
Så att det inte bara är ett fantasifoster, att man lever liksom med någon slags inbildad potential hos sin partner som man aldrig får se.
Mm. Mm. Ja, men det, och jag, precis, jag, det var ungefär vad jag också hade tänkt på. För att man, det är ju viktigt också att man känner att, den, att ens partner också vill rädda det. Eller vill, vill liksom hjälpa till i den här processen. Mm. För att, om det är ett dåligt förhållande, då räcker det aldrig med att man säger ah, men nu vill jag fortsätta. Utan man har ju ett jättestort verkligen arbete att göra för, mm, för att få det att fungera. Mm. Liksom. Och det tror jag att man kan inte göra det själv. Man kan kämpa som fan, man kan hålla på hur mycket som helst. Men du måste, du är två om det. Och du måste vilja lika mycket från bägge håll. Liksom. Mm. Sen är inte det ett, ett recept för att lyckas komma vidare. Men finns inte viljan hos den andra, då kan man ge upp på en gång tycker jag. Mm. Då är det bara så här, nej, men du, då lägg av. Liksom. Du kan hålla på att springa, knuffa åt 1000 olika håll. Men du kommer aldrig komma någon vart, för den här personen vill inte röra på sig.
Just det.
Och det är också en viktig... Liksom, det måste man våga erkänna för sig själv. Att jag vill jättemycket, men hen vill inte. Punkt slut.
Mm. Ja, nu vet jag inte om det är din eller min tur.
Det är din tur.
Det är min tur.
Ja.
Ja. En lite så här enkel men ändå fingervisning kanske. Ställ dig frågan, om vi hade träffats idag som mm, de personer vi är idag, hade jag då valt min partner?
Mm. Mm, absolut.
Där kan man ju ha ändrats så mycket över tid så att man egentligen inte längre är en matchning.
Nej. Och det kan ju vara en sorg på något sätt.
Men ja, det är en sorg.
Jag tror också där är det också viktigt att vara ärlig i just den, i svaret på den frågan. Är det verkligen så? Skulle du verkligen det på riktigt liksom? Mm. Ja. En annan sak tycker jag också är som, ja, för det handlar också om att vara ärlig och skärskåda relationen på rätt sätt. Jag tycker att många håller på och ältar sin relation egentligen bara av skälet att de vill få rätt.
Ja.
Att de också måste precis se, nej, jag föraktar den här personen. Jag har åtminstone inte respekt för henne. Jag håller bara på med det här för att jag, av det skälet egentligen, att jag tycker att den där är dum.
Mm.
Och jag vill få rätt. Jag vill liksom att, jag vill inte gå ur det här som förlorare.
Man tror att någonting löser sig när man har bestämt vem som får rätt.
Ja.
Men det är ju inte en annan person man lever med sen,
nej,
utan det är samma.
Ja, exakt. Mm. Och det där är också viktigt att vara ärlig med och säga att jag tycker inte om den här personen.
Nej, just det.
Jag föraktar, eller jag känner liksom någon slags... Jag har tappat respekten för min partner.
Mm.
Det är ju en hemsk sak att erkänna, men den är superviktig. Jag tror att jättemånga som är i det, de har tappat respekt, men de fortsätter i alla fall. Liksom.
Just det. Absolut. Det tror jag med.
Ja.
Okej.
Okay. Jag vill bara säga det, för jag tycker att det är på något sätt den värsta fällan, för det är så jäkla svårt att få tillbaka det. Det kräver så enormt mycket
både
att liksom komma ur det där föraktet. För att man, det innebär att den andra personen måste ändra sig på ett ganska ordentligt sätt. Och att man själv måste på något sätt förlåta alla de där sakerna som har gjort att man har tappat respekten. Och få tillbaka det, vilket är skitsvårt i en lång relation.
Ja, absolut.
Ja.
Jag tänker också så här att ett förhållande kräver ju kompromisser. Men när din partner till exempel, eller ömsesidigt hur du ser på din partner, när det är så mycket en part skulle behöva ändra i sin personlighet eller i sitt sätt att vara och leva. Om du behöver ändra så mycket i det du är och det du trivs med, så är det ju, för att liksom det ska synka, då är det ju på sätt och vis inte du som lever i den här relationen, utan det är liksom någon slags förvrängning av dig som lever i relationen. Där vantrivs ju då väldigt många. Och det som händer, som jag tycker är hemskt, det är att då blir ens eget liv olevt.
Ja.
Att då har jag inte levt på det sätt som jag trivs med och på det sätt som jag är. Och det är ju på något vis... Jag är nästan sugen att använda ordet synd. Alltså det är en synd mot det liv man har fått på
absolut,
sätt och vis.
Ja.
Mer tankemässigt bara.
Ja.
Så att om man så måste göra våld på sig för att fungera i en relation, så tycker jag att alltså det är inte rätt.
Nej, jag håller med. Det är för att det är ändå, man har ett ansvar i första hand för sitt eget liv.
Ja,
liksom.
Precis.
Sina barn naturligtvis, men de är också beroende av att du lever ett bra liv.
Mm.
Så att, absolut.
Ja, jag vill bara säga det här apropå barn också då, att vi är ju villiga att göra så otroligt mycket för våra barn. Men vi drar också gärna med oss tankefelet att en skilsmässa per definition blir dåligt för barnen. Vilket den inte nödvändigtvis alls måste bli. Nej. Barn till skilda, det har vi sagt förut, men barn till skilda föräldrar mår inte sämre än andra barn så länge föräldrarna kan samarbeta.
Nej, precis. Ja, men apropå det då också, för jag tänker också att många, det kanske jag har varit nära det här också, men när man... Många lever ju i någon slags så här, man älskar familjebildningen, man älskar äktenskapet eller bilden av en familj.
Ja.
Och den skulle vara så fruktansvärt sorglig att överge, så att man är beredd att på något sätt offra både sin egen liksom lycka och sin partners och eventuellt sina barn också. Mm. Bara för att man ska hålla ihop det.
Precis.
Där. Och den tycker jag också är viktig att ta reda på. Vad är det egentligen som är så viktigt för dig nu?
Ja.
Är du kär? Respekterar du? Tycker du om? Vill du leva med den här mannen eller kvinnan? Eller är det bara familjen du vill åt?
Just det.
För att det är klart att det kanske går att leva på det sättet också. Men jag tycker det är viktigt att man är tydlig och klar med det. Så att alla är med på det.
Vad man har då bestämt sig för. Precis, att det inte är ett glapp. Nej. Mellan vad man vet att man ska få och vad man egentligen vill ha.
Ja.
Utan att man ser det klarökt. Jag har valt det här.
Ja, och att båda gör det valet i så fall. För där tror jag också kan skapa en massa olycka. Att man inte kan ge sin partner det den vill ha.
Ja, just det.
För den kanske inte nöjer sig med att man bara liksom lever i en samvaro utan kärlek eller passion. Nej. Eller liksom allt det där.
Yes, ett annat tanketest som du skulle kunna göra om du tvekar, att liksom högt för dig själv beskriva din situation och vad det är som får dig att tveka om att leva i det här förhållandet. Beskriv ditt förhållande, vad det är du tycker är svårt. Och sen efteråt tänker du, om du hade en vän som beskrev sitt förhållande på det viset, vilket råd skulle du ge till den?
Mm.
Där är man ofta lite friare i tanken.
Ja.
När det gäller, riktigt, jag trodde ju att jag tyckte ju att alla kunde få skilja sig, men jag kunde inte det.
Ja. Ja. Nej, jag vet.
Man sitter lite fast.
Absolut, det är väl liksom att få perspektiv, det tycker jag ofta. Eller det är på något sätt A och O när man tittar på sin relation, att skaffa sig perspektiv, att våga frigöra sig från det man är inne i. Och just liksom lyfta blicken, så här, titta på det som att du såg någon annan, eller titta på det som att du var vetenskapsman eller psykolog och titta på den relationen som du beskriver.
Något annat du har tänkt på?
Nej, det kändes som att det var nog allt.
Ja, jag tänker någon sak mer så här, undersök som sagt varför du tvekar. För om det handlar om saker som till exempel är ekonomi eller praktiska saker, vilket ju är väldigt, väldigt vanligt, så kanske du inte kan skilja dig.
Mm.
Men gör då till ditt projekt att typ ta itu med den saken. Gå till banken och resonera. Skaffa dig så mycket kunskap som möjligt. Ring kommunen och undersök. Finns det bidrag du skulle kunna få? Hur skulle det lösa sig? Så har du mer kring det. Så att det inte stannar vid ett luddigt hinder i alla fall. Som finns där i onödan. Och du kanske kan göra det en plan. Med någons hjälp. Och sen tänker jag också att om man lever under en ohälsosam press från sin partner, vilken typ det nu än är, så är det ju också dags att gå. Om man helt enkelt känner att man på sikt far illa av det här.
Ja, absolut.
Jag ska se om det var något mer. Nej, men sen tänker jag också, vi har ju mer som vi har skrivit om i vår bok Lyckligt skild om det här.
Mm.
Och jag tycker, läs den och läs andra böcker som sätter fingret på det här. Både med att det som är svårt med att leva ihop, men också med att gå isär såklart. Jag tycker också, det finns ju många grupper på Facebook och så vidare, många bra, men det finns också många som jag tycker slår åt fel håll, nämligen att man får pepp att orka stå ut i det som är dåligt. Det finns ju på något vis en sötma i det här att bli förstådd och att man känner igen sig och blir en del av en grupp. Men jag tycker att man ska vara lite försiktig med att tro att det är där att det kommer att leda någon vart.
Ja, ja.
För att det här är ett beslut som handlar om något annat. Bara så att man inte fastnar i det läget.
Ja.
Det är inte en bra plats att vara. Liksom, att bara få pepp att orka stå ut i det dåliga.
Ja.
Men hoppas att ni har fått någon nytta av de här råden.
Mm.
Att man kan bli lite klokare i bästa fall.
En smula.
Ja.
Mm.
Då tar vi en lyssnarfråga.
Mm.
Mm. en tjej som skriver, hon säger så här: jag har nyss flyttat ihop med en jättefin kille. Han har 2 barn, 7 och 5 år gamla, som bor hos oss lite mindre än varannan vecka. Jag är 27 år och han 34, och han är mer erfaren med barn än jag. Jag har inga barn, och mitt problem är att jag tycker det är svårt att veta hur jag ska bete mig mot dem. Borde jag vara som en förälder eller mer som en kompis? Det känns konstigt om jag säger till dem när de gör något dumt vid matbordet, men det känns också fånigt om jag inte gör det. Och borde jag egentligen dela på sysslorna och gå med dem till skolan, natta dem och så vidare? Min kille klagar inte eller så, men jag blir osäker när barnen är här. Jag känner mig fånig och kanske samtidigt också utanför. Hur ska man tänka? Och så signaturen bonusmamma frågetecken. Det är en roll som har fallit på här då.
Ja, jag vet inte. Jag tycker egentligen att det handlar om vad man vill, hur man själv vill vara, liksom, vilken roll man vill ha i det där. Det finns inget bord eller nödvändigtvis så här, du ska göra på det eller det sättet. Du är en vuxen person i de här barnens liv, det kan man i alla fall säga. Du kommer fylla någon slags funktion. Sen tycker jag att det är inget konstigt om man skulle leva i en, liksom, ett par där han då har barn som han hanterar och sköter om och går och lägger och liksom gör alla de där sysslorna. Det är inget konstigt, tycker jag.
Nej.
Sen kan man säga att jag vill lägga mig i. Jag vill dela det här. Jag vill hjälpa till, liksom. Och sen, det tycker jag. Sen finns det andra saker, att man har ett gemensamt hem då som par.
Mm.
Där hon kanske vill ha vissa regler eller det ska vara på det här sättet som involverar de här barnen. Och det är ju viktigt att vara tydlig med gentemot sin partner och gentemot dem också. Att man faktiskt har rätt att säga det där är inte okej och det är okej.
Mm.
Men det finns liksom inte, jag kan inte se att man ska vara bonusförälder bara för att man bor ihop med någon som har barn. Jag tycker inte det.
Men har inte han huvudsäget i det här?
Jo.
Hur han vill att hon ska vara. Eller låt säga så här då. Om det som föll sig naturligt för henne. Låt säga att det skulle falla sig naturligt för henne att styra upp allt kring uppfostran och så vidare. Och han inte skulle gilla det. Det är ju trots allt hans barn.
Ja, ja, absolut.
Så vad tycker du då?
Nej, men hur menar du?
Nämnde inte honom ens. Du nämnde inte honom alls.
Nej, men så här, det är ju hans barn. För ja. Det tycker jag är utgångspunkten. Det är hans barn och han har ansvar för dem.
Jo, men måste inte han säga hur han vill att hon ska agera?
Jo.
Eller att han uttrycker ett önskemål. Alltså, hon är ju vilsen här.
Jo,
liksom.
Ja, det är bara det att på henne låter det som att han inte ställer några krav. Han har inget, han tycker inte att hon borde följa till skolan eller göra det ena eller andra. Han verkar, som hon beskriver, så tar han allt ansvaret själv.
Oh.
Och det är ju, tycker jag, bra. Det är ju positivt. För sen kan ju han känna, nej, jag vill inte att du ska lägga dig i överhuvudtaget. Eller, ja, men det får du gärna göra. Men det är ju viktigt då ur hennes perspektiv att hon frågar honom, hur vill du att jag ska vara? Vill du att jag ska ta mer ansvar? Behöver du hjälp? Känns det bättre om jag lägger mig och tycker saker om dina barn och så vidare?
Ja, jag tänker så här att hon måste fråga honom hur han tänker kring det här. Kring liksom vilken roll han tycker att hon bör ha i deras liv. Eller vad han skulle önska. Och sen måste hon också känna efter hur vill hon.
Mm.
Och där skulle de behöva bestämma någonting, liksom.
Ja.
Men får jag fråga dig då? Låt säga att du flyttade ihop med någon som var... Du bodde med dina barn, du flyttade ihop med någon som inte har barn. Vad skulle kännas naturligt för dig?
Det skulle vara att det var mitt ansvar helt och hållet. Det var mina barn och jag hade liksom uppgiften att vad det nu är, ta hand om dem, fixa allting runt omkring och följa dem till skolan och allt vad fan det är. Men att det är också, jag skulle snarare tycka att vill du vara närvarande så fine.
Liksom. Och vad menar du med närvarande?
Ja, men om du vill följa dem till skolan eller vill läsa sagor eller...
Även om de kanske skulle föredra att det var du?
Nej, det är ju en annan sak. Men det är klart att jag tycker att det är viktigt att de också är med på det här, att barnen vill det här liksom.
Ja, för det är ju där det ofta blir knepigt. Att man kanske vill att det ska funka väldigt, väldigt väl.
Ja.
Men barnen är ju mer intresserade av dig än av din nya rimligen.
Ja,
liksom.
Ja, absolut. Och det kan man ju tänka att de kommer att vara hela livet också. eftersom jag är deras pappa.
Ja, åtminstone så tar det ju tid att bygga det här
förtroendet. Ja, men alltså det jag tycker det är också på något sätt det är ju det är svårt för att man det är ju liksom deras uppväxt också att de då bor i ett hushåll med sin pappa och en annan person som är där ibland. Liksom. Ja. De måste ju få någon slags
eller hon är ju där hela tiden, det är precis, de som inte är där. Ja.
Ja, precis, men när de är där så är det en annan person där hela tiden. De måste ju också få någon slags tydlig relation till den här personen. Vad står den här personen för? Vad kan den göra? Och liksom för att ibland kan det ju vara så att man hamnar i konflikter där barnen säger du är inte min mamma i alla fall.
Visst.
Och den vill man ju försöka undvika att hamna i.
Ja. Nej, men jag tänker så här att det finns väl någon roll som är så här att även om man inte då behöver dela på sysslorna och gå med dem till skolan om man inte vill eller om barnen inte vill eller om ingen vill så är det ju ändå så att man är en vuxen som bor i det hemmet helt enkelt. Man är en ansvarsfull vuxen för med vuxenhet så följer ett visst ansvar för alla barn, även barn som sitter i trappuppgången.
Ja, absolut, alltså,
att någonstans där finns ju en roll. Så det är ju oavsett, tänker jag, ett arbete att vara i en sån här situation. Det är ett slags vuxenarbete där man behöver vara kanske en ansvarsfull vuxen.
Ja.
Som inte är en kompis som busar med barnen tills pappa säger till. Liksom, eller utan att man ser till barnens bästa. Inte bara på kort sikt utan också på lång sikt. Mm. Och då kanske det blir att man bidrar till att avsluta en lek så de hinner lägga sig i tid och sådana här saker. Ja. Det är någonstans där jag tänker att man skulle kunna göra nytta men, utan att låtsas vara precis. Förälder.
Tänker du att om jag nu, om vi säger att du har barn och så blir jag har inga barn och så blir vi ihop.
Ja.
Tänker du att, då är jag medveten om vad jag ger mig in i. Det vill säga att jag kommer att flytta ihop med en person som har barn.
Verkligen.
Och då är det liksom automatiskt på något sätt att jag har gjort det valet och då får jag ta ansvaret också.
Verkligen. Hur man annars skulle kunna se det?
Nej, men att man, du behöver inte tänka på det här. Det här är min grej, liksom. Det här är mina
fast
barn.
Man kan ju inte gå i ett sånt sammanhang utan att förstå att man sätter någon slags avtryck.
Nej.
Man påverkar ju, man är en fjärdedel av människorna innanför väggen och dessutom vuxen. Och en vuxen har ju också, som du säger, hon kanske inte tycker att de ska få kladda med smörgåsarna eller kasta dem på varandra vid bordet. Ska hon då låtsas som ingenting? Ja. Alltså det är också hennes liv.
Ja.
Det är både ett ansvar för sig själv och alltså det är det här som gör att jag nog inte skulle flytta ihop.
Mm. Men då finns det ändå liksom att hon borde göra på det ena eller andra sättet.
Jag tänker så här, hon borde inget utöver det att vad de behöver komma överens om. Men jo, på sätt och vis finns det ett borde. För lever man i närheten av barn så tycker jag att man har ett ansvar.
Mm.
Man har ett ansvar, ja faktiskt, på ett eller annat sätt. Det kan se ut på väldigt många olika sätt, men man ska nog inte inbilla sig att man inte spelar någon roll.
Nej.
Man spelar en roll. Nej. Man spelar roll liksom, i deras liv.
Absolut. Ja, nej, men det är visst. Och så är det ju. Det kan man inte komma ifrån att man faktiskt är en på något sätt någon slags
nej, men
vuxen.
Om hon sitter i ett hörn och inte apropå vår frågeskriva, men hon skulle sitta i ett hörn och dricka öl hela dagarna. Det är klart att det påverkar deras barndom.
Ja.
Man kan inte låtsas att det liksom inte påverkar.
Nej, nej.
Om hon är arg hela dagarna påverkar också deras barndom.
Nej, absolut. Så är det ju. Men jag tror att man får välja lite grann. Det behöver man kanske prata ihop sig om man ska gå in som ställföreträdande förälder.
Precis.
Eller om man bara ska vara en vuxen och ansvarsfull
precis.
Person i det här sällskapet. Mm. Som...
Ja, och jag tycker att som ansvarsfull vuxen så blir det också att möta barnen utifrån
på
deras villkor. Så att det är en stor sak att ge sig in i detta.
Absolut.
Ja. Men prata med din kille. Och hör vad han tänker och fundera på hur du helst skulle vilja ha det. För det finns säkert någon roll där du kan... Alltså du kan ju vara en guldkant i barnens liv.
Ja.
Så skulle det kunna vara. Hon kan bli en guldkant i barnens liv som gör deras liv lite bättre, lite trevligare. Mm. Och hon slipper ta den tråkiga rollen, så kan det också vara.
Så kan det vara.
Men hon behöver också kunna säga ifrån.
Ja.
För hon är också en person. Mm, lycka till.
Ja.
Du, som sista grej då.
Yes.
Om man går mer till dig personligen, och även till mig personligen. Du lever med en person. Fem saker som skulle hota ditt förhållande. Alltså fem saker hos din partner. Det vill säga mig egentligen.
Ja, ja.
Som skulle göra att du börjar tvivla på förhållandet.
Mm.
Och då menar jag inte om jag plötsligt skulle bli liksom helt bindgalen, utan sånt som är ganska vanligt liksom.
Okej. Ja, nej, men
säg fem om du har fem.
Ja, otrohet är ganska högt upp på den listan skulle jag säga.
Även om jag bara var otrogen en gång.
Nej, men alltså så här, det du frågar vad som skulle hota. Jag säger inte att det är tvärstopp då, men det hotar verkligen relationen, yes. För att det är jobbigt att komma igenom.
Ja.
Jag tror faktiskt också att sexlöshet skulle vara en sån sak.
Det vet jag.
Ja. Och sen så tycker jag också att avstånd skulle vara, om det blev liksom man känner så här, då försvann på något sätt.
Du menar inte fysiskt avstånd, nej, utan mentalt?
Nej, ja, mentalt avstånd. Ja, fysiskt kanske skulle vara lättare på något sätt om du flyttade till Melbourne.
Yes.
Om jag visste att det var begränsat.
Ja.
Sen tror jag också att om det blir för mycket bråk om småsaker, att man känner att det handlar om något annat som vi inte kommer fram till. Det blir som ett gnällförhållande skulle jag inte stå ut med heller.
Nej, nu minns jag någonting som vi ofta hamnar i förut när du sa sådär.
Ja.
När jag förde någonting på tal som jag ville ändra, då sa du så här: det här måste handla om något annat. Så du retade mig fruktansvärt, för i så fall hade jag tagit upp det andra som det egentligen handlade om.
Nej, och sen så tycker jag också att det finns någonting i obalans, och det är ju liksom ett vitt begrepp liksom, där man känner att att det blir för stor jag vet inte vad det är, men liksom att man känner att den ena hamnar i ett underläge och den andra hela tiden i ett överläge. Och det kan
vilken valuta är underläge och överläge?
Egentligen alla möjliga olika valutor där man känner att en hela tiden måste... Så tycker jag det är ett förhållande att det går upp och ner på något sätt. En mår bra, en mår dåligt, en är rik och en är fattig. Så kan det vara fram och tillbaka. Men om det blir permanent så att den ena känner sig underlägsen och värdelös eller liksom sämre än den andra eller har mindre eller på något sätt. Mm. Det tror jag också skulle hota förhållandet. Ja. Seriously.
Mm. Var det dina fem?
Det var mina fem.
Mm. Okej, nu säger jag saker som skulle hota vårt förhållande. Mm. Ja, det blir ju vårt förhållande.
Ja.
Det blir ju så. Ja. Vi lever under hot.
Ja.
Nej, men om du skulle vara onyfiken på mig och andra.
Ja. Det hade jag också faktiskt tänkt på. Ja, precis, exakt. Ja.
För det tycker jag skulle vara så tråkigt.
Ja.
För att... Mest för att då skulle du vara en tråkig person, så att säga. Nu är det inte det, men ändå. Alltså om du också skulle börja visa dig mansgrisig. Och det här, det vet ju jag att du inte är. Men man, det kan ju faktiskt vara så att vissa saker, de första åren, vet man inte allt om varandra. Utan det är sånt som, det här skulle jag liksom inte stå ut på. Alltså bärare av gamla könsroller. Det skulle vara...
Plötsligt skulle jag blomma ut i...
Nej, men det räcker med ganska lite, ärligt talat. Om du skulle vara dum mot barnen.
Mot dina barn? Eller?
Ja, till och med kanske mot dina barn, så skulle jag tycka att du var inte nice.
Mm.
Det finns också någonting lite mindre smickrande för mig, tror jag. Men liksom, om du vore icke-ambitiös, alltså om du vore en bara soffpotatis och allting bara fick vara, liksom, det skulle jag finna oattraktivt. Ja. Jag säger inte att det är något fel, men mig skulle det liksom, det skulle saknas en nerv, för jag tycker att det är kul liksom, med någonting som händer.
Mm.
Sen tar jag också det, jag hade inte skrivit det, men jag tar också med otrohet.
Mm.
Det skulle ju vara ett hot såklart.
Mm. Om det bara var en enda gång?
Alltså bara du tittar på någon.
Ja. Nej, men jag tycker att den är alltid på något sätt överst, för att den hotar. Det blir liksom, det är inte bara det att du är med någon annan, för att det är just det här med tilliten som är ett sånt,
precis,
en sån svår sak att komma över och som är så viktig i en relation också.
Ja, precis.
Ja,
finns säkert mer. Du hade fler, eller?
Nej, men jag hade också den här... det blir konstigt att säga, men om du skulle komma för nära, om du blev ett beroende, eller liksom att du blev osjälvständig, eller man blir symbiotisk, skulle också vara så här... Wow, nu är inte den risken så stor för det, men att den skulle liksom...
Att jag blev klängig?
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, men det kan nog hända.
Kan det hända att du blir det?
Stunder.
Ja, fast stunder är ju trevligt. Men just nej, men det är ofta så här permanenta tillstånd, för att alla de här sakerna finns ju med på något sätt. Men det är just när det väger över och man känner fan, det här är Nej, för mycket.
Det är också en obalans i det.
Ja.
Mm. Med det sagt,
ja,
så ser vi fram emot nästa fredag.
Verkligen.
Och vi ser fram emot fler av era brev.
Ja, det gör
Hör
vi.
Av er.
Skriv vad som helst. Berätta saker. Ställ frågor. Nej, inte vad som helst. Men jag tycker så här, det är ändå även, vi får ju en del mejl som bara är berätta så här jag gör det. Det tycker jag också är bra att läsa.
Det kan vi ta upp liksom
ja,
på andra ledder än just ett lyssnarbrev man vill ha besvarat.
Ja.
Yes. Så ha så bra i helgen och sen så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.